svenskt samarbete med Nazityskland under det första året av andra världskriget. Här är en rapport den 15 maj 1992.
Säkerhetspolisens nära samarbete med nazityska kollegor under de första åren av andra världskriget uppmuntrades av flera statsråd i den dåvarande samlingsregeringen. Det här framgår av en avhandling av kriminologen Janne Flyghed i Stockholm. Han utpekar särskilt utrikesminister Christian Günther, socialminister Gustav Möller som var politiskt ansvarig för säkerhetspolisen på den tiden, och Möllers statssekreterare Tage Erlander.
Ja, i flera fall så var det så att säkerhetspolisen kontrollerade, hade samtal. Man hade kontinuerligt samtal under hela kriget och avstämde sin verksamhet med politikerna. Man visste i stort sett vad de sysslade med, man gav klartecken. Det är till och med som man efter kriget från säkerhetspolisens sida påtalar det omfattande utbytet med Gestapo informationsmässigt då i början av kriget. Det var av hänsyn till det utrikespolitiska läget. Klartecken från UD fick man för i princip varenda handling man lämnade till Gestapo. Det är sanktionerat och det var säkerhetspolisen väldigt noga med att skaffa sig sådana här kvitton för hur de skulle bete sig.
Så hårdraget kan man säga så här att utrikesministern Christian Günther och socialministern Gustav Möller, de sa alltså till säkerhetspolisen ungefär vad de skulle göra, gav dem väldigt vittgående befogenheter och säkerhetspolisen hade bara att tacka och ta emot.
Ja, ger man en säkerhetstjänst väldigt omfattande möjlighet att anhålla, avlyssna, läsa brev och dylikt, så är det klart att de sticker iväg så att säga. Det var väldigt glidande skalor vad som var straffbart respektive icke-straffbart under kriget. Man visste inte. Det var fullmaktsstadganden, generalklausuler inom lagstiftningen så gjorde att man kunde anhålla på förhållandevis i vanliga fall vad man anser var väldigt lösa boliner.
Men har du under dina studier av säkerhetspolisen under andra världskriget kunnat se någon, ska vi säga, påtaglig sympati för till exempel Tyskland som har gått igenom under hela kriget? Eller är det så att säkerhetspolisen helt enkelt har följt den politiska ledningen, ska vi säga, inställning här och varit konformistiska helt enkelt?
Det är inte så enkelt att de är helt fria från vad ska pronazism, tveksamt, protyskhet, ja, till stor del. Och jag har även funnit bland åklagarna då protyskhet baserat på en extrem antikommunism. Man har sett det som en pragmatisk historia, nazityskland mot kommunismen. Därför. Jag har inte funnit många fall av pronazism, även om det har funnits det inom säkerhetspolisen. Men det är enligt min uppfattning undantagsvis.
Men det finns ju trots allt dokumenterat och redan väl känt att det var ett ganska ingående samarbete med tyskarna med Gestapo. Man åkte ner till Berlin, man besökte den ökände Reinhard Heydrich som då var chef för säkerhetstjänsten i Tyskland. Det var ju trots allt ett samarbete med dem.
Det är helt riktigt. Man var nere från säkerhetspolisens chef här i Stockholm, var nere med sina två stycken kollegor här i spaningsroten för allierade spioner och sovjetiska spioner. De var nere. Men det hade man klartecken från Gustav Möller. Man hade avstämt innan. Kan vi åka? Man hade visat vilka handlingar från rättegångar och förhörsprotokoll man skulle lämna ut. Och det var grönt.
Kriminologen Janne Flyghed och Jonas Björk, reporter.
Den 15 maj 1992. Ja, ännu så länge så kommer man inte alls överens i Sydafrika.
Och så har vi fått förbindelse med Sydafrika där i eftermiddags förhandlingarna om hur vägen till demokrati ska se ut bröt samman. Hela förhandlingsgången riskerar nu att försenas allvarligt.
Klockan 9 i morse skulle CODESA, konventet för ett demokratiskt Sydafrika, ha startat. Man väntade bara på att en arbetsgrupp som jobbade med principerna för hur en ny konstitution ska skapas skulle enas. Men strax efter klockan 2 nu på eftermiddagen såg det klart. Oenigheten var ett faktum. ANC och regeringen kunde inte enas på den springande punkten med hur stor majoritet ska konstitutionen antas. Bittra ord fälldes i de presskonferenser som hölls av ANC och regeringen efter sammanbrottet. ANC förklarade att man gått så långt man kunnat. Bland annat hade man gått med på att författningen kan antas med 70% majoritet. Ett klart närmande till regeringen. Men regeringen förkastade förslaget och då var vi upp, sa de bittra Ramaphosa som inte tror att den här frågan kan lösas i plenum i Codesa.
As far as we can see, that an agreement will be reached on the floor of the convention.
Utrikesminister Dick Botha tog till det grova artilleriet och sa att det som har hänt är ett exempel på hur kommunistskolan inom ANC fått råda. Trots att det var öppet grej mellan ANC och den sydafrikanska regeringen så inleddes Codesa nu sent på eftermiddagen. Vi har inget val, sa en representant för regeringen, och vi tror att vi kan nå enighet så småningom. Men ett faktum är att processen har försenats och att det inte är troligt att Codesa 2 kommer fram till enighet om hur Sydafrikas författning ska skapas. Det handlar inte bara om procent, det handlar också om Sydafrika ska bli en federation eller en centralstyrd stat. Och om en senat ska kunna blockera beslut som inte ligger i minoritetens intresse. Codesa kommer troligen att avslutas utan enighet. Processen fortsätter i arbetsgrupper och det innebär att ytterligare en försening är ett faktum. Bertil Rommelsson, Johannesburg.
Näringslivets i Sveriges nickegubbe Refaat El-Sayed är nog snart igång igen. Under 1980-talet så var han, kanske man kan säga, den ledande personligheten inom svenskt näringsliv. Men så åkte han fast för massa oegentligheter och har suttit i fängelse. Då har vi den 15 maj 1992.
Och så ska det handla om en av svenskt näringslivs både mest hatade och mest älskade personer. Under 80-talet gick hans karriär upp som en sol och ner som en pannkaka, och om drygt en vecka släpps han ut ur fängelset. Men redan nu åker han varje morgon klockan 6 till sitt nya kontor i Gamla stan i Stockholm.
Den här gången är det Expressen som är i hälarna. Han har näringsförbud och får inte vara vd eller styrelseordförande förrän 1994. Men han har ett nytt kontor i Gamla stan med 2 anställda. Vid den här tiden på dygnet är han ensam. Han tillbringar nätterna på Täbyanstalten utanför Stockholm. Men sedan några månader tillbaka har han frigång på dagarna. Och nu laddar han för sin comeback i nya företaget Hebi.
Hebi kommer att syssla inom sjukvården och läkemedel. Här kommer att syssla med.
Mer konkret?
Konkret egentligen om man skulle tillverka existerande produkter inom läkemedel som egentligen har mindre marknadsandelar eller kräver kanske mindre produktion eller kräver exempel en inte stort kapital.
Den affärsidén har lockat 3 utländska privatpersoner att satsa 5 miljoner kronor. Du kan inte nämna vilka det är?
Nej, det vet jag inte. Jag vet vem är de ägare, men jag vet inte vem som sätter styrelsen och liknande. Jag blir bara tom.
Han dömdes till 6 års fängelse för grovt svindleri, men släpps nu efter halva tiden.
Tillbaka till helvetet. Så näringslivet är ett helvete för det.
Vad sa du? Att tillbaka till?
Till helvetet. Det är verkligen så. Du kommer tillbaka till din verksamhet och verkligen du ska slås på alla möjliga vägar då. Det går på. Det är ett helvete.
Känns det ett helvete att komma tillbaka hit nu?
Nej, alltså det är en ganska allmänt uttryck.
Ja. Han minns tiden innan doktorshatten blåste av.
Jag kommer aldrig få en distans till det. Sa jag med jubel om jag säger det. Visst, jag har en distans till saker och ting. Det tror jag inte. Det finns ingen människa för det som jag har gått igenom att kan försöka få en distans om saker och ting.
Största hotet nu är de stora bankerna som vill ha tillbaka 100-tals miljoner kronor så fort Refaat börjar tjäna pengar igen.
Men jag har väldigt stora krav på Götabanken. Och den här Nordbanken historia, det kan jag tala om för det. Det här egentligen, de skyllde mig en orma mycket pengar.
Så du känner inte att du har några skulder till bankerna?
Nej, det har jag inte.
Om drygt en vecka släpps han fri. Och i sommar hoppas han få dispens från näringsförbudet. Refat är tillbaka igen.
Fan, det är så mycket papper och allt.
Skräcken för det gamla nazistiska Waffen-SS finns fortfarande kvar, åtminstone i Österrike. Så här rapporteras det den 17 maj 1992.
I Österrike har det uppstått politisk konflikt kring ett planerat så kallat kamratmöte med krigsveteraner från andra världskriget. Det här rapporterar vår korrespondent från Wien.
Nästa helg ska kamratschaft 4 träffas i delstaten Styria för ett jubileumsmöte, men kring det här mötet har uppstått en politisk strid huruvida de vithåriga männen är att betrakta som vanliga soldater eller farliga nazister. Österrikes största oppositionsparti, det populistiska FPÖ med den karismatiske ledaren Jörg Haider, han hävdar att de båda regeringspartierna ägnar sig åt vad han kallar för primitiva attacker på vanliga frontsoldater och respekterade veteraner istället för att ta itu med utlänningsproblemet. Den stora frågan är emellertid om Kameradschaft 4 verkligen bara är vanliga krigsveteraner eller om de också har kontakter med nynazistiska organisationer. Motståndarna pekar på att Waffen-SS var ett elitförband som var mycket lojala mot Hitler och Hitlers rasistiska idéer och att Nürnberg-rättegången pekat ut Waffen-SS som krigsförbrytare. Flera lokalt kända politiska ledare hade från början tackat ja till att delta vid jubileumsträffen. Några av politikerna har emellertid fått kalla fötter av uppståndelsen och har tackat nej. Andra framhärdar och tänker delta. Åklagarmyndigheten undersöker nu om mötet strider mot lagen eller inte. Soldatträffen med Kameradschaft 4 inträffar nästa helg samtidigt som österrikarna går till den andra och sista valomgången av landets president. Den avgående presidenten Kurt Waldheim kom internationellt att isoleras på grund av sitt nazistiska förflutna. Att mötet med de gamla nazisterna arrangeras just nu när Österrike håller på att skaka av sig bördan Kurt Waldheim kommer onekligen olägligt. Även för människor som inte engagerat sig i striden är den allmänna uppfattningen att kamratträffen åtminstone är en dumhet och att dumheten har en färg, nämligen brun. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
När det gäller avreglering och avveckling av subventioner.
Så till Litauen där den politiska krisen förvärras. Igår kväll meddelade premiärminister Vagnorius att han tillsammans med sin regering kommer att avgå. Här är vår korrespondent.
I ett uttalande som andas både bitterhet och resignation förklarar Vagnorius skälen till hans och regeringens begäran om att få avgå. Landet har blivit omöjligt att regera. Alla försök att stabilisera ekonomin och reformera den verkställande makten stoppas konsekvent av parlamentet. Under sådana omständigheter är regeringens ansträngningar lönlösa, skriver Vagnorius och ber att tillsammans med den övriga regeringen få avgå den 28 maj. Den nu 35-årige Vagnorius blev Litauens premiärminister efter blodbadet i Vilnius i januari förra året då sovjetiska trupper stormade TV-tornet. 14 människor sköts till döds eller krossades under stridsvagnarnas larvfötter. Under de senaste månaderna har det stormat kring såväl Vagnorius person som kring hans regering. 10 ministrar kritiserade för en tid sedan öppet samarbetsklimatet inom regeringen och Vagnorius svarade med att offentligt anklaga en del av ministrarna för inkompetens. Vagnorius har vid flera tillfällen försökt få till stånd ett nyval för att komma ur den politiska återvändsgränd som Litauen har hamnat i. Men hans försök har hela tiden stoppats av en majoritet i parlamentet. I sin avskedsansökan upprepar han nu kravet om nyval och hävdar att det är enda vägen att lösa den politiska krisen i landet. Uppgifter för en dryg vecka sedan gjorde gällande att president Vytautas Landsbergis tagit sin hand ifrån Vagnorius och att han nu letade efter en efterträdare som regeringschef. Parlamentet i Vilnius ska behandla regeringens avskedsansökan på tisdag. Hur det ska gå är omöjligt att förutspå. Vagnorius avskedsansökan kan nämligen också vara ett sätt att pressa fram de maktbefogenheter som parlamentet hittills vägrat att ge honom. Att han helt enkelt bedriver ett högt spel. En fingervisning om hur det går kan komma ikväll då president Landsbergis har sitt veckoligen återkommande framträdande i litauisk TV. Anders Eriksson, Riga.
Maj 1992. USA inför presidentvalet.
USA ska ju välja ny president i höst och nu växer missnöjet med de etablerade partiernas presidentkandidater. Den senaste opinionsundersökningen visar att den oberoende kandidaten Ross Perot är favorit till presidentvalet.
Tidskriften Time och tv-bolaget CNN publicerade igår en ny publikundersökning med frågor om vem som skulle bli vald till USAs president om det vore val just nu. Det är klart oroande för president George Bush och guvernör Bill Clinton att outsidern Ross Perot ligger främst i den undersökningen. Texas-miljardären Perot fick 33%, Bush 28% och Clinton 24%. För en månad sedan hade samma undersökare Bush i säker ledning med 40%. Clinton var tvåa på 25 och Perot följde med 21%. Men urvalet är inte mer än 917 personer. Dessutom är det relativt vanligt att oberoende kandidater innan de börjar skärskådas på allvar av motståndare av massmedier av allmänheten har förhållandevis hög uppskattning. Ju närmare vi kommer valdagen i november, desto sämre brukar det gå för icke-etablerade kandidater. Den viktigaste orsaken till att president Bush har dalat i uppskattning är den frikännande domen mot poliserna i Los Angeles och oroligheterna som följde i Los Angeles och i andra städer. Det märktes inte minst i Washington igår. 30 000 människor marscherade genom Washingtons gator i en protest mot utarmningen av de amerikanska storstäderna. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
En rapport från Thailand, Bangkok, 17 maj 1992.
I Thailands huvudstad Bangkok har tiotusentals människor demonstrerat idag. De kräver demokratiska reformer och att premiärministern avgår.
Det är kväll i Bangkok och i en jättedemonstration tågar just nu fler än 50 000 människor, kanske mångdubbel fler, genom gatorna till ett möte nära kungapalatset. Och budskapet är ett enda och klart. Avgå Sukhinda. Sukhinda Kraprayon är sena veckor landets premiärminister efter de fria demokratiska valen som hölls i slutet av mars. Men Sukhinda har en brist som premiärminister. Han är inte folkvald. Han är en general som avvaktade medan den demokratiska processen gick i stå. Och han är just den general som året innan iscensatte militärkuppen. Det är ett tecken på att väljarna i Bangkok, en storstad med 12 miljoner invånare, hårt arbetande människor med medelklassambitioner, inte längre bara stillsamt tar emot militärmaktens frekventa ingripanden i landets politik. Även i en rad landsortsstäder i Thailand genomförs just nu demonstrationer. Vårt syfte idag, sa demonstrationsarrangören, är att få slut på diktaturerna. De har kommit och gått de senaste 60 åren. Demokratiska ideal börjar genomsyra landet och det har fått en politisk galjonsfigur, en tidigare officer och guvernör som kallas Mr. Clean och vars parti på en antikorruptionsprogram vann praktiskt taget alla mandat i Bangkok-området. Cham Long som han heter representerar de nya strömningarna. Det hade spekulerats i att dagens demonstrationer skulle kunna resultera i blodiga sammanstötningar med polis och militär. Men regimens vapen hittills har varit dels att hastigt som konkurrens arrangera en buddhistisk utställning och en popkonsert, dels att lägga beslag på alla portabla allmänna toaletter. Men medan demonstrationståget växer har bara 6000 sökt sig för att lyssna till popmusiken, och oppositionsledaren Cham Long har fått sista ordet genom att säga: regeringen har försökt täppa till våra ögon, öron och munnar, och nu gör den intrång på vår frihet att kissa och bajsa. Staffan Heimersson, Hongkong.
Maj 1992. Åter en rapport från Bosnien Herzegovina och FN-truppens återdragande och staden Sarajevos förstörelse.
Strider, krypskyttar och vägspärrar gjorde den 320 kilometer långa resan till en sadistiskt långsam skräckfärd. Först imorgon beräknas nästa konvoj med bland annat svenskarna vara framme. Sammanlagt 120 FN-soldater stannar kvar i Sarajevo för att övervaka att hjälpsändningar kommer fram till behövande. Söndagen rapporteras för övrigt ha varit relativt lugn i Sarajevo efter gårdagens kraftiga bombardemang och gatustrider, då enligt Sarajevo-radion hela staden stod i brand. Större delen av huvudstaden saknar nu rinnande vatten, elektricitet och naturligtvis mat. Huvudstaden Mostar i Herzegovina uppges nu vara förstörd till en tredjedel, och Mostar kan allt mer jämföras med den kroatiska staden Vukovars öde, det vill säga besinningslös förstörelse. Ett annat exempel på förstörelse bortom allt mänskligt förstånd är militärflygplatsen i den västbosniska staden Bihać. Militärflygplatsen bombades igår av serbiskt attackflyg, och den flygplats som kostat 30 miljarder kronor att bygga så gott som totalförstördes. Kjell Albin Abrahamsson, Belgrad.
Den 17 maj 1992 så strömmade in rapporter ifrån Bangkok.
Bilar och brandbilar.
Folkmassa.
Nu har de också brutit sig in på ett polisstation och slår sönder allt som är finns där.
Trots att man utlyst undantagstillstånd så verkar det alltså bli upplopp i Bangkok nu, eller?
Ja, så situationen var den att med 10-tiden idag så var det masse polis och soldater som var, hade en vägspärrning med taggtråd, och så var det en del gatefighter med polisen och demonstranter.
Vi har fått rapporter om att människor ska ha dödats här nu under de här kravallerna. Stämmer det?
Ja, så uppgifter är det att polisen har skjutit några stycken. Några hardt skadade, och någon ska vara döda också.
Har du sett någonting av det, eller?
Jag har inte sett det är skjutningen, men jag har sett vart blodet finns.
Folk struntar uppenbarligen i upplopp eller i det här undantagstillståndet. Nu har vi också fått telegram om att det ska ha inrättats något militärråd här ikväll. Stämmer det?
Alltså, jag har bara sett på tv så lite var när jag köpte vatten. Och då sa de att det var undantagstillstånd och att polisen skulle och militären ville använda kulor och krut.
Hur många människor är det som är ute på gatorna nu, verkar det vara?
Ja, det är svårt att säga, men det är 20 000, 30, 40, 40, 60. Det är svårt att säga. Men det brinner överallt. Jag står rätt vid en polisstation som också tar eld just nu.
Vad tror du kommer att hända nu? Vad kommer här om minuter?
Ja, här jag står och polisen och militären var, finns det nog inga poliser. Så när polisen drack sig ut så gick demonstranter in och tände på allt de som var av polismateriell. Det som jag tror kanske kan hända nu är att polisen och militären kanske omgrupperar sig och kommer igen för att skjuta.
Det är alltså risk för ännu större sammanstötningar?
Vad sa du?
Det är risk för större sammanstötningar.
Det kan vara möjligt för det, ja. Det kommer inte an på vad de bestämmer sig för, det här militärrådet.
Tack ska du ha för det här samtalet.
Maj 1992. Ryssarna har nu öppnat sig helt och hållet för den gamla sura historien mellan Sovjet och Sverige angående den svenska nedskjutna DC-3:an i juni 1952.
Den ryske Stockholmsambassadören Oleg Grinevski meddelade idag att anhöriga till besättningen på den nedskjutna DC-3:an kommer att inbjudas till Moskva i juni. Sovjetunionen erkände i november förra året att DC-3:an som med 8 mans besättning försvann över Östersjön i juni 1952 sköts ned av ett sovjetiskt jaktplan över internationellt vatten. Nu säger alltså ambassadör Gnevski att de efterlevande till besättningen ska få träffa vem de vill och ställa vilka frågor de vill under ett Moskva-besök.
Man kan höra alla faserna kring den här nedskjutna DC-3:an och även kring den nedskjutna svenska Katalinan på band 27.3 och 27.4. Maj 1992. Rapport från Bosnien-Herzegovina och den bortflyende FN-personalen, bland annat från Sverige.
De våldsamma striderna under veckoslutet i Bosnien-Herzegovina, främst i huvudstaden Sarajevo, har krävt flera hundra dödsoffer enligt uppgifter från serbiska, kroatiska och muslimska förband. Även igår förekom eldstrider i flera städer i republiken. Flertalet svenska FN-soldater kom i natt ut ur Bosnien-Herzegovina. Mellan Sarajevo och Belgrad är det bara 32 mil, men resan ut tog hela 15 timmar. Kapten Ulf Wengborn, hemhörande i Östersund, var med i den första konvojen och berättar varför utmarschen tog så lång tid.
Dels har det att göra med att kolonnen var så stor, det var cirka 70-75 fordon, och dels fick vi ta väldiga omvägar på dåliga vägar för att komma runt svåra områden.
Var det minerat någonstans?
Ja, det var minerat på många, många ställen, men de hade märkt ut sina minfält och markerade också var minerna fanns, att vi tog oss fram på ett bra sätt.
Hur reagerade civilbefolkningen när den här jättelika konvojen kom?
Ja, de vinkade överallt. Människomassor var ute längs vägarna och skrek och tjoade och vinkade. Så det vi vet ju inte vad de sa för någonting som vi inte förstår, men det verkade glada i alla fall.
Var du själv rädd någon gång i Sarajevo?
Självklart var jag rädd. Och framförallt då på torsdag morgon när den första granaten landade cirka 15 meter bakom min rygg. Och jag fick både glasbrister och bitar av gardinen över mig. Jag satt alltså med ryggen emot det fönster där granaten briserade utanför. Så då blev jag rädd.
Ulf Wengborn intervjuades av Kjell Albin Abrahamsson i Belgrad.
En rapport från Thailand, 18 maj 1992.
Thailands regering har satt in trupper för att skingra de tiotusentals människor som demonstrerar i Bangkok mot regeringen och kräver att premiärminister Sushida ska avgå.
Stämningen efter sammandrabbningarna mellan 200 000 demonstranter och soldater med pansarbilar och M16 automatgevär är fortfarande spänd. Undantagstillstånd råder. 30 000 av demonstranterna fortsätter nu på morgonen sina manifestationer. De håller en bro nära platsen med demokratimonumentet i den thailändska huvudstadens centrum medan de militära styrkorna förefaller tveka. Den omstridde general Sushinda som blivit premiärminister fast han inte ens ställde upp i valet i mars och därför är målet för demonstranterna. Han har nu ställt ultimatum, utrym eller ta konsekvenserna. Men ungdomarnas svar är vi stannar på gatorna tills generalen avgått från premiärministerposten. Det är de största våldsamheterna i Thailand på 19 år och den gången störtade ett studentuppror militärregimen och banade väg för demokrati. Staffan Heimersson, Hongkong.
May 18, 1992, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Det är ett rådgivande organ i ekonomiska frågor som är gemensamt för alla europeiska staterna. De har lämnat följande rapport, May 1992.
Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD spår i sin senaste prognos att konjunkturen i världens industriländer tar fart uppåt nästa år, men inte så mycket att arbetslösheten minskar. I OECD-länderna i Europa är arbetslösheten nu i genomsnitt 9,3%.
May 1992. Nu har till och med Schweiz mjuknat gentemot övriga Europa.
I en folkomröstning igår i Schweiz sa befolkningen ja till att landet söker medlemskap i Världsbanken och Internationella valutafonden. Det innebär en omsvängning efter flera årtionden av ovilja hos schweizarna att delta i olika internationella organisationer. Omröstningssiffrorna blev knappt 56% för anslutning och drygt 44 emot.
Och det är en stor omsvängning. Bara för 6 år sedan folkomröstades det till exempel om medlemskap i FN och då blev det tvärstopp. FN är landet fortfarande inte medlem i. Helgens resultat kan vara en fingervisning om hur andra, för Sverige intressanta, schweiziska folkomröstningar kan tänkas avlöpa. Den viktigaste är naturligtvis folkomröstningen om EES-avtalet. Schweiz kan fortfarande trassla till det färdiga avtalet ganska ordentligt om befolkningen skulle säga nej. Men den omröstningen har nu schweizarna i alla fall beslutat sig för att hålla i år, den 6 december för att vara exakt. Och det är ett glatt besked för de som vill ha ett EES-avtal i kraft. Det innebär att möjligheten fortfarande finns att ett EES-avtal mellan EFTA och EG kan träda i kraft nästkommande årsskifte. Men förutsättningen är förstås alltså att den schweiziska befolkningen även då svarar ja i en folkomröstning. Janström, Bryssel.
May 17, 1992. Striderna i Armenien har djup religiös bakgrund. Och även gammal politisk.
Fundamentalism i den här regionen, detta är kristna fundamentalister. Armenierna tror sig skyddas av riter med helgat vatten, med kors och med handpåläggning. Detta krig handlar om territorium. Men konflikten är urgammal, med etniska och religiösa bottnar. Armenierna kan sin historia, lever med det folkmord turkarna begick på armenierna i början av seklet. Azerbajdjanerna är etniska turkar där börjar hatet. Nagorno-Karabach tillhör Azerbajdzjan men bebos av en majoritet armenier. Striderna har krävt hundratals offer de senaste dagarna. Under de 4 år konflikten varat har ett par tusen människor dödats. Hundratusentals civila har tvingats på flykt i den allvarligaste konflikten i den före detta Sovjetunionen. Som tack för Guds beskydd i striden hålls improviserad mässa i den sönderskjutna kyrkan i Shusha. Kyrkan användes som vapenlager av de muslimska azerbajdzjanerna.
Åter en dyster rapport från Bangkok, Thailand, 19 maj 1992.
Ännu en blodig natt i Bangkok, men facit nu på morgonen. Militären har segrat. Demonstranterna har gett upp, för tillfället åtminstone. Och framför mig ser jag slutvinjetten på 2 dygns demokratidemonstrationer i Bangkok. Jag ser den patetiska paraden av 1000 fångar, kanske flera tusen fångar, som avklädda ner på mellangärdet vandrar barfota och med händerna bakbundna i sina egna skjortor, vandrar fram till lastbilar där soldater bryskt får dem upp på flaken och iväg till någon form av fångläger. Demokrati, revolten över för ögonblicket. Det var klockan 16:15 i morse lokal tid som den icke-folkvalde premiärministern general Suchinda satt in sin avgörande attack. Tiotusentals trupper, kommandosoldater, örlogsmän, allt som fanns tillgängligt hade omringat området mellan demokratimonumentet och det sagoboksgranna kungapalatset i Thailands huvudstad. Där regeringsbyggnaderna ligger och där demokratidemonstrationerna pågått och där i natt fortfarande 40 000 demonstranter ur alla samhällslager höll till under slagordet. Vi ger oss inte förrän Suchinda avgått. Men vid 4-tiden hade Suchindas officerare använt krigslist. De hade skickat in en marinofficer som sagt att militären var beredd att förhandla med demonstranterna, finna en kompromiss. Ett triumfrop hördes från de arga unga männen. Men detta sänkte samtidigt deras gard och timman efter kom anfallet från alla håll. Soldaterna sköt i luften men också mot springande ungdomar. Det var lätt att få ett déjà vu av scenerna från den himmelska fridens torg i Peking för 3 år sedan. Ingen vågade ens gissa dödstalet för de 2 senaste dygnens sammandrabbningar. Ungdomarna sprang in i Hotel Royal, ett hotell som vanligen tjänar som tillhåll för tillresande statstjänsteman från landsorten, men under natten tjänat som ett provisoriskt sjukhus efter det att soldaterna 22:30 igår kväll gått till blodig attack, en attack som lämnar efter sig dussintals döda och hundratals sårade. Men den massiva militära attacken på gatorna i morse följdes av en upprensning in i hotellet och under brutala former fördes 2000 ungdomar ut på gatan och bakbands som sagt med sina egna skjortor och fick sedan sätta sig bar överkropp med korslagda ben på trottoaren och gömma sina ansikten i knäna. Det var som en bild från andra världskrigets japanska fångläger. På taken längre bort fortsatte militära prickskyttar att hota de sista demonstranterna in i gränderna. Och när jag för en liten stund sedan lämnade stridszonen för att ringa in den här rapporten såg jag kommunikationsdepartementet brinna med höga lågor och strax intill bolmade svart rök från statslotteriets tidigare så pampiga byggnad. I gatkorsningarna mellan demokratimonumentet och kungapalatset står nu vraken av hundratals utbrända polisbilar och resten av bussar med vilka demonstranter igår försökte storma in i området med fönsterrutorna splittrade av gevärskulor. Men det är bara maktens byggnader och fordon som skadas. Det finns inte en inslagen fönsterruta på privathusen, inte en plundrad butik. Facit just nu, Suchinda har vunnit ett slag, men sannolikt inte kriget. Den grundläggande politiska frågan om Thailand ska ledas av en folkvald politiker eller, som Bangkok Post skriver idag, tona fram som en sentida bananrepublik. Staffan Heimersson, Bangkok.
Den politiska utvecklingen i Thailand har ständigt störts av tvära kast mellan civila och militära regeringar. Den senaste demokratiskt valda regeringen störtades för bara 15 månader sedan av militären. Den ledande arkitekten bakom den kuppen var general Suchinda Kraprayon, den man som protesterna i Bangkok nu riktar sig mot. Efter militärkuppen försäkrade Suchinda offentligt att han inte hade några tankar på posten som regeringschef. Men bara 2 veckor efter parlamentsvalet i mars i år ändrade han sig. Då accepterade han ett erbjudande att bli Thailands icke-valde premiärminister. Erbjudandet kom från de 5 pro-militära partier som hade vunnit en knapp majoritet i valet till underhuset. Utnämningen utlöste häftiga protester från oppositionspolitiker, universitetsstuderande och Bangkoks ovanligt frispråkiga tidningar. Television och radio är regeringskontrollerade. Att det politiska klimatet i Thailand förändrats sedan de stora demonstrationerna på 70-talet tycktes ha undgått militären. Thailändarna har emellertid blivit vana vid en fri press och tål inte längre militär inblandning i politiken. Och allt fler politiker vågar sätta sig upp mot generalerna. Dessa har i sin tur svårare än tidigare att hävda sin roll som garant för rikets säkerhet sedan det kalla kriget är avslutat och konflikten i Kambodja, grannlandet, inte längre är akut. För de prodemokratiska krafterna i Thailand är det dags att göra slut på generalernas grepp om makten och införa verklig demokrati.
Åke Wiklund med en bakgrund till det som händer just nu i Thailand.
Kurderna har inte lätt att bli erkända. Här tecknas en bakgrund den 19 maj 1992 i samband med ett val för en ledare för kurderna.
Idag ska kurderna i norra Irak välja en ledare och ett parlament. Valet av ledare handlar om hur kurderna ska förhålla sig till Irak och till Saddam Hussein. I Bagdad, där talar man om en västerländsk konspiration mot Irak.
Valet handlar alltså egentligen om hur kurderna ska leva vidare med Irak och Saddam Hussein. Redan i samband med kriget kring Persiska viken så försökte ju kurderna förhandla med ledarna i Bagdad. Förhandlingar som faktiskt pågick medan kurderna flydde upp i bergen i gränstrakterna undan Saddam Husseins trupper. Av de förhandlingarna blev ingenting och nu tävlar kurdernas båda namnkunnigaste ledare om folkets godkännande för att antingen, som Massoud Barzani vill, försöka förhandla eller göra som den andra ledaren Jalal Talabani vill, inte tala med ledarna i Bagdad så länge Saddam Hussein och hans Baath-parti har makten. Barzani säger att en uppgörelse med Irak och Saddam Hussein är nödvändig för att bryta Kurdistans ekonomiska och geografiska isolering, medan hans motståndare Talabani spelar på kurdernas naturliga misstänksamhet mot regeringen i Bagdad. Kurderna har ju gång på gång blivit förda bakom ljuset av Bagdad och senast efter kriget i Persiska viken ansåg de sig med viss rätt lurade inte bara av Irak och Saddam Hussein utan också av USA och president Bush. Kurderna hade uppfattat signalerna från Washington så att om de reste sig mot Saddam Hussein så skulle de få hjälp och stöd. Kurderna reste sig men ingen hjälp kom. Istället fördrevs de från sina byar. Nu har kurderna återvänt sedan hjälp och stöd från väst kom sent om sidor och nu behärskar de åter sina gamla områden och ser nu alltså en ny chans att vinna självständighet och demokrati. Förutom en ny ledare ska kurderna också välja ett parlament. Men från Bagdad har man redan sagt att varken valet av en kurdisk ledare eller ett kurdiskt parlament kommer att godkännas. Alltihop är en västerländsk konspiration för att splittra Irak, säger man i Bagdad. Valet mellan de två ledarna kan bli jämnt. Barzani lever på sin fars namn. Fadern är en symbol för kurdisk nationalism och frihetskamp. Men han vill alltså förhandla med Saddam Hussein. Och det var bara lite mer än ett år sedan Saddam Hussein drev kurderna på flykt. Sånt går knappt att glömma. Och det skulle tala för den andra ledaren, Jalal Talabani, som alltså vägrar att ha med Bagdad och Saddam Hussein att göra.
Ekot utrikeskommentator Bo Karlström.
Att göra den gemensamma marknaden till en europeisk union, det har inte varit lättast att genomföra i Frankrike i alla fall. Här är en rapport den 19 maj 1992.
Idag har den franska senaten en generaldebatt om Maastricht-traktaten, det vill säga avtalet mellan de 12 EG-länderna om att utveckla den gemensamma marknaden till en europeisk union. Förra veckans omröstning i nationalförsamlingen, det franska parlamentet, utlöste en våldsam debatt och nu kräver fransmannen en folkomröstning om Maastrichtavtalet på samma sätt som i Danmark och i Irland.
Var god vän bandet.